Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Och här är det minsann ingen sommartorka. NATO-processen på väg att krascha igen. Ulf Kristersson tänker göra sig enväldig, nästan i alla fall. Och så mitt i alltihopa så avgår Per Bolund. Häng med! Det är torsdag den 15 juni, vädret blir allt varmare i Romina Pourmokhtari i Sverige och politikrummet är tillbaka med avsnitt nummer 75. Jag heter Viktor Bartkron och med mig på det här lilla jubileet har jag, tro det eller ej, Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hallå, hallå!
Det är så mycket på agendan idag så vi har nog inte tid med några avancerade artighetsfraser utan vi kör igång direkt tänkte jag.
Ja, men låter rimligt.
Ja. I förra veckans podd så pratade vi om en växande optimism när det gällde NATO-ansökan, både i regeringen och på utrikesdepartementet. Och man hade absolut inte gett upp hoppet om att komma med före toppmötet i Vilnius om en månad och tvärtom så bedömdes det som troligt att det skulle gå.
Ungefär så, ja.
Mm. Och sen gick det som det brukar gå. Den svenska optimismen överlevde fram till dess att Turkiets president Erdogan öppnade munnen och då slog fast att Sverige minsann inte skulle förvänta sig några nyheter. Sen följde det upphåsade, det av Sverige i alla fall upphåsade mötet mellan Sverige och Turkiet utan att det syntes några framsteg.
Nej, alltså man har ju kunnat känna hur humöret varit på nedåtgående i regeringskansliet under veckan. Alltså i måndags trodde man ju i regeringen fortfarande att man innan veckans slut både skulle ha säkrat NATO-medlemskapet och sytt ihop EUs stora klimatpaket Fit for 55 som man ju har pratat länge om. Alltså där har man ju hoppats på att det ska bli någon form av, att det skulle bli någon form av krona på verket för det svenska ordförandeskapet och att regeringens stora klimatmöte som hålls nu på fredag och som Ulf Kristersson bland annat då ska vara värd för skulle bli någon form av firande av den stora framgången för det svenska ordförandeskapet, typ.
Men det blev inte som man tänkt sig den här gången heller.
Nej, alltså det har inte varit någon toppenvecka för regeringen, inte så här långt i alla fall. Alltså. Men än har man några timmar på sig att sy ihop det där klimatpaketet. NATO-medlemskapet tycks ju något mer avlägset kanske.
Ja, det ser ut så just nu. Det är väl oklart om den här regeringen har haft några liksom, helgjutna toppenveckor alls så här långt. Men det här mötet då i Turkiet, regeringen hade ju väldigt stora förhoppningar på det och sen blev det inte så mycket av det vad det verkar. Regeringens förhandlare Oskar Stenström, han kom ut och, från mötet och pratade om PKK och att vi hade en lång väg att vandra och så vidare. Kändes inte särskilt muntert.
Nej, alltså det är ju tydligt att han som ju då har varit länken till Turkiet hela tiden varit lite mera nedtonad än Tobias Billström som ju lutat sig mer på vad USA och andra NATO-länder säger. Alltså, men nu medger man ju även på UD och från Tobias Billströms håll att liksom osäkerheten ökar. Och det här mötet med Turkiet där ju även Finland och NATO hade tjänstemän på plats blev ju verkligen inte den framgång man hade hoppats på. Man hade ju verkligen trott och hoppats att det skulle komma nya och goda signaler här, men det kom alltså inte. Men alltså, man skulle säga det, alltså, man har inte gett upp, säger man. Och, alltså, min bild är ju att man liksom mer nu krasst konstaterar att, liksom, att det här till stor del ligger utanför liksom, Sveriges och regeringens kontroll och att det är stor politik som återstår och då i första hand mellan Turkiet och USA.
Lite som många sa redan från början egentligen för 15 månader sedan när en annan regering inledde, eller 13 då, men när det började kärva med Turkiet helt enkelt. Men ja, och den här storpolitiken, likt många påpekade redan då, kan ju ha med de här F-16-planerna, alltså amerikanska stridsplan som Turkiet vill ha, men som USA tycks vara öppna för att sälja om Turkiet ratificerar Sveriges ansökan. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, han har varit i USA i veckan också och träffat amerikanska kongressen som ju äger beslutet om att sälja de här planen formellt. Det pågår saker här. Som ibland involverar Sverige men ofta inte, och i slutändan så är det ju såklart Erdogan som har sista ordet. Men ja, vi kanske inte kan göra så mycket mer än att vänta.
Nej, men liksom, så är det ju. Men som sagt, alltså, det som hela tiden fått, liksom, fått regeringen att ändå vara rätt optimistisk, kanske överoptimistisk, men att tro att det här ska gå vägen, är ju stödet från USA och att de ju sägs ha gjort ändå tydligt och klart att de inte kommer acceptera ett fortsatt turkiskt nej nu när den här svenska terrorlagstiftningen är på plats och vi har levt upp till det vi skulle då. Vi får se om det är liksom en korrekt bedömning, en korrekt läsning av den här situationen. Nu verkar det lite tveksamt om det är det. Men nu ska i alla fall då Tobias Billström, han reser ju kors och tvärs och ska till Paris imorgon fredag och Ulf Kristersson ska åka till London på måndag. Men vi får se hur det slutar. Det är rätt knappt om tid.
Ja. Vi ska för tillfället lämna storpolitiken och övergå till småpolitiken, eller i alla fall till småpartipolitiken. Mm. Dagens stora nyhet här hemma är ju en avgång. Per Bolund ställer inte upp för omval som språkrör för Miljöpartiet vid höstens kongress. Detta meddelar han i en kommuniké, eller rättare sagt en intervju i Dagens Nyheter.
Ja, ändå rätt oväntat tycker jag. Alltså, Bolunds avgång alltså, inte att det kom just i Dagens Nyheter. Men kanske ett tecken på att vi ägnat oss lite för lite åt Miljöpartiet.
Det blir lätt så när allt är som det är. Ja. Det blev hur som helst bara då inom citationstecken 4 år som språkrör för Per Bolund, som tog över när Gustav Fridolin till slut drog sig tillbaka efter några kämpiga år där 2019. Mm. Men Per Bolunds tid i den miljöpartistiska toppen och i brännpunkterna i svensk politik, den sträcker sig ju längre tillbaka än så. Han var statsråd under hela Stefan Löfven-perioden, men han var ju faktiskt med ännu tidigare.
Ja, så han var ju en av de här tjänstemännen som Miljöpartiet fick in i regeringskansliet redan under Göran Perssons tid som statsminister. Alltså väldigt länge sedan känns det som. Mm. Så han har ju verkligen varit med länge. Vilket väl också förklarar att det, liksom det här ändå, det här beskedet har skakat om partiet rejält. Det tycker jag är tydligt när man pratar runt idag med miljöpartister. Och han har ju också varit väldigt omtyckt internt. Det är tydligt när man pratar runt alltså, bland tjänstemän och många andra. Han sägs ju liksom aldrig sagt något snäsigt ord till någon, utan liksom hur pressad han än varit. Utan en genomglad person.
Ja, det är ju den bild man har. Men ska man utvärdera Per Bolunds gärning då, vilket ofrånkomligen blir fallet när någon lämnar på det här sättet, då skulle jag väl säga att det blir ju lite en fråga om perspektiv. Alltså just som språkrör så är det kanske ingen remarkabel insats. Det blev inte han som lyfte Miljöpartiet ur den snart 10-åriga utförsläpa som man har varit i. Alltså inte han heller, ska vi säga, för flera har försökt. Men å andra sidan, man kan ju vända på det och säga han måste vara en av de politiker i Sverige som har varit med och fått mest sakpolitik ut ur ett så pass ändå knapert utgångsläge som Miljöpartiet har haft. Han har inte varit så färgstark kanske, men han har gjort stora avtryck även om de inte alltid syns.
Jo, men så är det. Alltså, sen färgas ju mycket liksom, bilden av honom av de här åren i regeringen som ju för oss utomstående inte betraktas som lyckosamma kanske. Men det kan man ju alltid diskutera. Men de har ju fått igenom en hel del och de har ju framförallt bromsat en massa saker som Socialdemokraterna gärna velat göra. Och det har skapat allmänt bidrag till att skapa allmänt dålig stämning i regeringskansliet. Man har haft många sådana samtal genom åren med olika förtvivlade socialdemokrater. Och att ledande socialdemokrater även idag säger att Miljöpartiet kanske inte ens kommer finnas kvar efter nästa val, vilket då enligt dem skulle vara en positiv sak. Det visar väl lite kanske på partiets problem.
Ja, det var väl ingen slump att de 4 högerpartierna använde Miljöpartiet som sin huvudmotståndare här i höstens val och inte Socialdemokraterna. Det är väl både ett tecken på att man väcker antipatier, men också att man har spelat en roll, tänker jag.
Verkligen.
Och allt det här leder oss ju såklart in på frågan om efterträdare. Det är ju lite speciella omständigheter i och med att Miljöpartiet är det enda riksdagsparti som har i stadgarna att en man måste vara partiledare.
Ja, och en kvinna då.
Ja, från början så var ju den här språkrörsmodellen säkert tänkt att garantera jämställdhet och då i meningen garantera kvinnlig representation i toppen. Men konsekvenserna på sikt har ju inte blivit riktigt kanske som man trodde. Och inte bara för att det där med könstillhörighet har blivit en lite mer komplicerad politisk fråga än vad det var när Miljöpartiet bildades. Alltså det är ju så att varken Per Bolund när han valdes 2019 eller före honom Gustav Fridolin 2011, de hade egentligen inte några riktiga utmanare till posten som manligt språkrör. Medan senast den kvinnliga stolen blev ledig hösten 2020, ja då fanns det 8 seriösa kandidater, varav åtminstone 7 skulle jag säga är helt potentiellt valbara, så det har ju blivit ett slags diskriminering åt andra hållet då till slut.
Ja, men nu finns det verkligen en rätt stark opinion i partiet, tycker jag, man märker att man då ska skrota den här språkrörsmodellen. Nu vet jag att partistyrelsen nyligen avslog ett sånt förslag, men det ska man nog kanske inte fästa allt för stor vikt vid när det gäller just Miljöpartiet. Och i och med Bolunds avgång nu så kommer den här frågan upp till ett avgörande någonstans, tror jag. Och flera, man ser ju det idag, hur flera går ut igen och kräver att man ska övergå till en partiledare.
Ja, det verkar finnas ett tryck i den här frågan inför höstens kongress. Och det logiska, tänker väl många då, blir ju att Märta Stenevi, det andra språkröret, tämligen nyvald hösten 2020 som sagt, att hon då skulle fortsätta på egen hand. Men Det är inte alldeles glasklart.
Nej, alltså det är inte så mycket som tyder på det, tycker jag. Så enligt mina källor i partiet är det inte så att Märta Stenevi har en särskilt stark ställning i partiet. Alltså, man kan inte ens räkna med att hon väljs om som språkgrupp på kongressen i höst. Trots att hon ju bara då suttit drygt 2 år. Det är i alla fall inte vad jag får höra från när jag pratar runt. Alltså, hon är rätt ifrågasatt internt. Och det skulle ju kunna tala för ett byte på båda posterna eller att man övergår till en partiledare trots allt då, men en annan partiledare än just Stenevi då.
Ja, det blir ju spännande att följa på flera olika sätt, men om vi ändå utgår från stadgarna så som de ser ut nu, om vi tänker oss att Miljöpartiet i höst trots allt ska kvotera in en man, då har vi några namn som det spekuleras kring mycket idag.
Ja, men visst, alltså, och det namn som nämns direkt när man ringer folk i partiet är ju Daniel Heldén, alltså inte för att alla tror på honom eller gillar honom, för det gör inte alla i partiet, utan för att alla har en åsikt om honom, men han är helt klart en av toppkandidaterna om man ställer upp.
Och det är jag tämligen säker på att han gör. De signalerna tycker jag har varit ganska tydliga ganska länge. Alltså Daniel Heldén, numera riksdagsman som valet i höstas. Innan dess, och framförallt ska vi säga trafikborgarråd och lokal ledare för Miljöpartiet i Stockholms stad. Mm. Och skulle jag nog säga Stockholms mest kända lokalpolitiker med viss marginal de senaste 10 åren. Han har haft ett enormt inflytande över framförallt trafikpolitiken då, och på så vis blivit hjälte bland många cyklister och ett rött skynke för många andra.
Ja, alltså han är verkligen ett känt namn här i Stockholm. Men alltså, det är ju inte de här breda cykelbanorna som gjort honom omstridd internt. Sånt gillar miljöpartister och rätt många andra också, ska vi säga. Och det är många andra partier som motvilligt nu efterhand gett Miljöpartiet rätt där. Som kanske i fallet som, ja, med trängselskatterna var lite samma sak där.
Ja.
Först väldigt mycket bråk och sen så har de flesta accepterat det. Men hur som helst, det som gör att man kan sätta ett stort frågetecken efter Daniel Heldéns namn, enligt vad jag får höra, är ju hans beslut att samarbeta höger ut efter valet 2018.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Alltså Miljöpartiet Stockholm röstar ju inte riktigt som landet. Sverigedemokraterna är mindre och många andra partier är lite större, bland annat Miljöpartiet. Och Miljöpartiet har ju fungerat som vågmästare i Stockholm, lite som man förr gjorde i riksdagen, fast med fler mandat för egen del. Alltså mellan 2014 och 2018 så satt Daniel Heldén i en rödgrön-rosa majoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Men sen när den majoriteten försvann efter valet 2018 så skapade han en ny majoritet ihop med de 4 borgerliga partierna och fick väldigt bra betalt i många frågor. Anmärkningsvärt bra, tyckte många på den borgerliga kanten då.
Ja, men det här är, liksom, är verkligen omstritt internt, det där samarbetet han hade högerut. Alltså bilden är ju lite bland partiets allt mer liksom vänsterlutande majoritet att han sålde ut skolor och, för att bygga cykelbanor typ.
Vilket väl i sak är ganska korrekt. En del allmännyttiga bostäder och något centrum tror jag också åkte med när han ändå höll på.
Och när liksom Daniel Heldén åkte runt inför höstens val här och affischerade Stockholm med sitt namn, så fick man ju mer eller mindre panik i partiledningen, minns jag, eftersom man trodde att det skulle förhindra stödröster från vänster om man påminner väljarna om honom. Han ansåg som skrämma bort helt livsavgörande stödröster.
Ja, men så blev det ju inte riktigt. Och det fanns en betydande röstsplittring i Stockholm där många röstade på Miljöpartiet i riksdagsvalet, men inte i kommunen då. Om det sen beror på att man ville markera ett ogillande mot Miljöpartiet i kommunen eller att man hade identifierat att det helt enkelt var i riksdagsvalet som stödröster behövdes, det är väl svårare att säga. Det kanske var en kombination. Men det finns ju samtidigt något lite orättvist i den där bildsättningen av vad Heldén gjorde. Faktum var ju att de rödgrönrosa förlorade sin majoritet i Stockholm. I kommunpolitik så vill man ha en majoritet och den mest logiska av de möjliga där och då. ur ett lokalpolitiskt perspektiv, det tror jag de flesta skulle hålla med om, det var Miljöpartiet och Alliansen. Så det var inte så att han övergav ett fungerande styre till förmån för ett annat, men det är ett sidospår.
Men det där hålls i alla fall emot honom, så är det helt klart. Men vi kanske ska lyfta något annat namn där. Per Holmgren nämns ju.
Ja, Väder-Per. Meteorolog på Sveriges Television i många år, numera Europaparlamentariker för Miljöpartiet då, sedan 2019.
Ja, så han känns ju som ett ganska typiskt Miljöparti-val tycker jag. Lite Isabella Lövin-profilen då. Han bottnar ju också i de gröna frågorna, vilket också skulle kunna komplettera Märta Stenevi om hon nu blir kvar. Hon, ja, som är mer då engagerad kanske i sociala frågor. Men det sägs också att Per Holmgren går hem bland äldre kvinnor, har jag fått höra internt.
Ja, mycket möjligt. Samtidigt som Isabella Lövin-kopplingen kanske inte är det mest optimala. Där fanns det ju enorma förhoppningar när man plockade hem Isabella Lövin från Bryssel. Och det blev ju inte riktigt som man hade hoppats för någon. Och hon kom ju också från det mediala hållet innan. Ja, ja. Per Holmgren i alla fall, också känd för ett gammalt uttalande om att man borde pausa demokratin för klimatets skull. Det tycker motståndarna om att plocka fram. Man kan ana att det skulle tas fram ganska ofta om Per Holmgren skulle snubbla in som språkrör. Vi får se.
Ja, men två för allmänheten mer okända namn som ju också nämns här i spekulationerna och som man nu ska alltid koll på är Henrik Blind från Jokkmokk och Henrik Ölvebo från Gällivare. Båda är kommunpolitiker i norr som liksom gjort starka val nu senast. Henrik Blind är same och har varit aktivist och känd i sitt motstånd mot Kallakgruvan bland annat.
Ja, det vore ju en snygg uppgörelse med bilden av Miljöpartiet som ett Södermalmsparti om det blev någon av dem. Vi får se. Miljöpartiet har en viss tradition av att välja folk som kanske inte är förhandsfavoriter i tipsen hos sådana som oss. I och för sig oftare på den kvinnliga sidan på senare år, men ändå. Vi ska också säga att två andra namn som har nämnts i diskussionen, Europaparlamentarikern Jakob Dalunde och Lorenz Tovatt, partiets särskilda bråkstake i riksdagen fram till valet, de har bägge sagt att de inte är kandidater.
Ja, vi får väl se. Det har ju hänt för att folk har sagt så och sen ändrat sig.
Ja. Vi följer den utvecklingen som det heter. Här ska vi lämna Miljöpartiet men stanna kvar på området miljö, om en sån melodiradioövergång ursäktas. Thomas, du skriver i dagens Expressen om hur Ulf Kristersson, denna timida man, han har tydligen börjat köra över folk. Närmare bestämt tjänstemän på Klimat- och näringsdepartementet. Det handlar om de stora havsvindkraftparker som regeringen gav klartecken till för några veckor sedan.
Ja, men det där är faktiskt intressant tycker jag. Alltså både själva fallet i sig, beslutet kring de här enskilda vindkraftsparkerna, två stycken var ju, utanför Hallandskusten, men också att Ulf Kristersson och hans statssekreterare är inne och styr i beslutsprocesser som egentligen ligger hos tjänstemän på departement, i det här fallet då på Klimat- och näringsdepartementet, men även Försvarsdepartementet som haft massa invändningar här. Det var därför det körde fast.
Ja, man kunde ju tycka då och sen att utifrån att det kändes lite märkligt att den tidigare regeringen då med klimatminister Strandhäll och hennes miljöpartistiska föregångare, att de bjöd den nya regeringen på de här öppna målen. Här låg saker i princip redo för att dunkas igenom, och det gav ju Kristersson och hans folk möjlighet att nu gå runt och påpeka att de minsann har godkänt dubbelt så många havsvindparker som den förra regeringen gjorde på 8 år, nu redan på 8 månader. Man kan såklart diskutera det hederliga i den typen av argumentation, i och med att jobbet i stor del redan var gjort, men ingen på den socialdemokratiska sidan hade ju missat de där öppna målen. Så, ja.
Nej, men det där är faktiskt det är smått obegripligt, att det hade ju varit rätt passande för antingen Strandhäll eller hennes miljöpartiska företrädare att ge klartecken till lite mer vindkraft. Men här ska då Ulf Kristersson och hans statssekreterare Johan Stewart och Per Clareus ha liksom identifierat detta som lågt hängande frukter och gett sig in i den här processen och ändå kapat den lite. Den låg ju på då, som sagt, Klimat- och näringsdepartementet, och det hade verkligen kört fast där. Olika departement hade invändningar och liksom blockerade alla de här parkerna. Men i och med då att Kristersson och framförallt hans statssekreterare här då, som jag nämnde, klev in i det här, så lyckades man liksom forcera fram ett godkännande av de här två vindkraftsparkerna som annars inte hade hänt då. Och det som är lite intressant med det här är att man liksom, man talar rätt mycket i regeringskansliet och framförallt i kretsen runt Ulf Kristersson om att man liksom behöver styra saker mer uppifrån nu. Och det här med vindkraftsparkerna liksom nämns som ett positivt exempel, och Kristersson och hans medarbetare vill liksom, ja, men de vill bestämma mer helt enkelt.
Mer och snabbare kanske, för man märker ju av en viss stress, och det är en stress som är förståelig. Så det låter alltid långt med 4 år, en mandatperiod, men ja, efter den här sommaren så har en fjärdedel redan gått. Det går fort och processer tar tid och man vill hinna med någonting på de där åren, så gäller det att få fart på grejerna.
Ja, och det man säger sig ha liksom identifierat är ju hur frågor kör fast. Och man pratar både om hur liksom utredningstiden nu ska kunna kortas genom att man börjar utreda mer internt i regeringskansliet för att snabba på beslutsprocesser istället för de här klassiska SOU alltså.
Statens offentliga utredningar är kända för att kanske inte bli klara på en kafferast.
Ja, men det är också då man lyfter i det här med att avsaknaden av styrning ovanifrån, att saker inte händer för att ingen pekar med hela handen. Man tycker sig ha liksom identifierat ett systemfel här, och det talas i Kristerssons närhet om att statsrådsberedningen i Sverige är för svag. Statsrådsberedningen som ju är, liksom är statsministerns departement kan man kalla det. Och alltså, jag vet inte riktigt var det här tar vägen, om det leder fram till några stora reformer av hur Sverige styrs. Men intressant är det.
Ja, det är det. En uppenbar invändning skulle ju kanske vara att det kanske inte bara handlar om systemet, utan att det också kan vara en ledarskapsfråga, en personfråga och en fråga om regeringens sammansättning. Alltså det är ju nog ingen slump att Göran Persson, som ledde en socialdemokratisk enpartiregering och var väl ganska känd för att tycka om och peka med hela handen, att han uppfattades ha mer kontroll över sakers gången hur det var under den som person tämligen vage koalitionsledaren Stefan Löfven. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det kan ju vara, båda sakerna kan ju spela roll.
Nej, men man kan ju faktiskt också se fler exempel på att regeringen nu liksom stärker upp statsrådsberedningens makt på bekostnad då av andra departement, ska vi säga. Och det är ju det här nationella säkerhetsrådet också som nu har inrättats.
Ja, precis. En ny inrättning som Kristersson tillkännagav i sin regeringsförklaring i höstas, och där han då dessutom rekryterade Henrik Landerholm som chef, som regeringens nationella säkerhetsrådgivare. Samma Henrik Landerholm som råkar vara en god vän till Ulf Kristersson, men det är naturligtvis bara en slump.
Ja, och vad jag förstår nu så jobbar ju men runt 50 personer i det här kansliet, eller du ska i alla fall jobba där.
Ja, det, där studsade jag på. Jag tror att de flesta såg framför sig när det här presenterades att det skulle vara Henrik Landerholm och så en liten diskussionsklubb med några herrar i tweed, men det blev något helt annat faktiskt. Ja,
och det är ju liksom i stor utsträckning personer som lyfts in från andra departement. Regeringen Löfven hade ju sin krisenhet på justitiedepartementet, vilket ansågs fungera mindre bra. Men nu plockas då tjänsteman över från en rad olika departement och placeras under statsministern på det här då nationella säkerhetsrådet på det kansliet. Och själva när man pratar med folk runt Kristersson så lyfter de ju gärna liksom det här och liksom den här evakueringen som skedde från Sudan här tidigare våra som exempel på hur den nya regeringen med den här nya organisationen fungerar mycket bättre, och då i kontrast till hur den förra regeringen skötte den något kaosartade evakueringen från Afghanistan.
Ja, en liten detalj i det här är ju då att även Ulf Kristersson liksom Stefan Löfven då leder en koalitionsregering, dessutom med tre partier och inte bara två. Alltså man förstår ju att han och hans närmaste tycker att det är bra att mer makt centreras runt statsministern, men det kanske inte är helt uppenbart populärt bland till exempel då andra inblandade partiledare som ju dessutom råkar vara chefer på just fackdepartement. Mm. Jag tänker på Ebba Busch som sitter på det enligt dig överkörda klimat- och näringsdepartementet som chef där, och Johan Persson då på arbetsmarknadsdepartementet.
Nej, men det är sant. Alltså, i fallet med vindkraftsparkerna så är det ju tydligt att klimat- och näringsdepartementet är det som verkligen kördes över. Nu ska i för sig Ulf Kristersson har ett bra samarbete med Romina Pourmokhtari här sägs det, som ju också har varit pådrivande för de här vindkraftsparkerna, men det är tydligt att man från moderat håll tycker att det där departementet fungerar dåligt, men det kanske vi får ta den diskussionen en annan gång.
Ja, vi får se när bara, för det börjar bli dags att dra sträck här, och inte bara för det här avsnittet utan för den här säsongen här i politikrummet faktiskt.
Ja, vi har ett specialavsnitt kvar som vi gör i Almedalen om 2 veckor, men sen blir det paus ett tag.
Ja, och det är i första hand mitt fel. Jag har tänkt ägna hösten åt att umgås med mitt yngsta barn istället för med politiker och kollegor. Det blir helt enkelt öppna förskolan istället för Karlstads kongresscenter eller vad ni nu ska hålla till.
Så ja, får det bli. Tråkigt för oss, men det blir nog bra för dig det där. Och du kommer tillbaka, hoppas vi.
Ja, absolut. Jag lovar att jag kommer tillbaka och vi lovar att podden kommer tillbaka. Men däremot så vågar vi väl inte lova exakt när denna storslagna comeback äger rum och när vi då kan ta upp den här tråden. Men så länge ni fortsätter följa politikrummet i era poddspelare eller hur ni nu gör, så ska ju det där inte vara några större problem att hålla koll på. När vi dyker upp så dyker vi upp där, så att säga. Så fortsätt följa oss helt enkelt.
Ja, men innan då kan man också träffa oss i Visby, ska vi säga. Det bör man göra. Expressen har som vanligt en stor närvaro i Almedalsveckan med egen scen på det vanliga stället där på Hamngatan.
Ja, du och jag kommer göra ett specialavsnitt av Politikrummet där på torsdagen efter midsommar. Jag kommer dessutom intervjua partiledare på den scenen och du kommer som varje år att smyga runt i gränderna och veta mest om det senaste och ge uttryck för det på olika sätt i Expressens kanaler.
Så får det bli. Ja, så får det bli.
Så får det bli. Men härifrån Politikrummet i Stockholm så säger vi tack för den här säsongen och för det 75:e avsnittet av Sveriges ledande nyhetspodd om politik. Tack till dig, Thomas Nordenskjöld.
Tack, tack.
Och framförallt tack till er som har hängt med oss hela vägen hit. Fortsätt med det. Efter uppehållet så hörs vi. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.